Vi ska inte alla utbilda oss till klimatforskare till exempel, för att vi ska snarare tänka, var finns jag idag? Vad kan jag göra där jag finns idag?
Och jag tror att det kommer ifrån att så här folk bara säger, åh, du är så modig. Mm. Ja, men håll käften.
The climate crisis is a cold red for humanity.
Recording.
Nu kör vi.
Idag ska vi träffa Paula Richter, klimatpsykolog.
Och vi kommer att prata om klimatkänslor, om normer och mod. Det här vill ni inte missa. Nu kör vi.
Och innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag uppmana alla lyssnare där ute som tror på den här podden att gå in och donera. Och det kan man göra via Åtställ Våtmarkers hemsida på aterstallvatmarker.se/donera. Och där kan du donera valfri summa eller bli månadsgivare, vilket gör jättestor skillnad för rörelsen. Om ni har tips eller idéer på människor som kan vara intressanta att intervjua framöver, så hör jättegärna av er till podcast@aterstallvatmarker.se. Och också om ni har frågor till oss, frågor som kanske någon av de som intervjuar framöver kan besvara, så hör jättegärna av er om det också. Det ska bli jätteintressant att höra vad ni tänker och vad ni vill höra mer om i den här podden.
Varmt välkommen hit. Jättefint. Och idag sitter vi ju på Backesyra i Stockholm. Men du är klimatpsykolog, det är därför du är här idag. Vill du börja med att berätta lite om dig?
Jag är psykolog då. Specialistpsykolog i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Jag har jobbat väldigt mycket inom barn- och ungdomspsykiatrin innan, alltså BUP. Och innan dess jobbade jag med ungdomar på fritidsgård. Jag har verkligen älskat att jobba med ungdomar. Men så småningom så kände jag att det skavde lite. För det var lite som att vi jobbar för att unga människor ska må bättre, samtidigt som vi verkligen skitar ner hela deras möjlighet att få en vettig framtid. Så då sa jag upp mig, fast jag älskade jobbet, och började tänka, vad ska jag göra egentligen med mitt liv? Och sen så var jag arbetsfri ett tag, alltså bara för att jag tänkte att jag behöver liksom verkligen stanna upp för att veta hur jag ska gå vidare. Och sen så var det så att samtidigt som klimatpsykologerna hörde av sig till mig och frågade om jag vill bli en av dem, så hittade jag ett jobb som jag tyckte verkade för roligt för att inte ha istället för att vara ledig. Mm. Så då började jag jobba deltid och gick med klimatpsykologerna och började också inte bara predika, så att säga vad man ska göra, utan också agera. Så att jag gick också med i Extinction Rebellion, så att jag, för att inte bara prata utan också göra det som vi säger behövs.
Precis, för du var ju aktiv i Extinction Rebellion, eller är du det fortfarande?
Ja.
Du är det fortfarande.
Yep.
För det var ju där vi träffades första gången. Alltså nu, jag minns inte, men det är ju många år sedan vi träffades. Men vill du berätta lite vad du gör där?
I XR?
Mm.
Jag är med i nationella stödgruppen, som är en grupp som jobbar för att organisationen som sådan ska flyta på, så att säga. Så vi tänker att vi tar upp tappade trådar eller tappade bollar, eller man ska säga, sånt som hamnar mellan stolarna. Eftersom XR är en väldigt platt organisation, så har vi ingen beslutsmandat i organisationen som sådan, utan snarare att vi, om vi märker att det inte finns tillräckligt många i en arbetsgrupp som vi behöver, så jobbar vi ihop för att det ska kunna bli en sån arbetsgrupp. Eller om vi märker att nu skulle vi behöva ha en utbildningsomgång i XR, så sätter vi igång en sån utbildningsomgång och ser till att andra kommer med i det. Så att vi liksom försöker se till att allting flyter, så kan man nog säga. Nationellt då. Sen finns det ju sådana här grupper internationellt också, och lokalt i vissa lokalgrupper också.
Mm. Jo, och du är ju en del nu då av klimatpsykologerna.
Ja.
Vill du berätta om det?
Ja, i klimatpsykologerna jobbar vi ju väldigt mycket med att få folk att förstå att det som behövs är storskalig systemförändring. Att gå ifrån det här som länge har varit härskande i Sverige, att det är individer som ska göra förändringar i sitt konsumtionsbeteende. Mm. Och det kommer aldrig att räcka. Mm. Så vi behöver förstå, vi behöver få dels folk att förstå, men även andra psykologer som fortfarande tänker mer individfokus, för det är ju det man får från psykologutbildningen. Mm. Så behöver vi få folk att förstå att det är inte vad du kan göra i ditt konsumtionsbeteende eller i ditt egen liv som är det som kommer göra den storskaliga förändring som krävs. Mm. Sen kan vi ju göra det ändå. Jag menar, jag skulle ju tycka att det vore svårt att förespråka det jag förespråkar om jag fortfarande flög eller åt kött eller så. Men det är ju för, snarare för att jag vill anpassa mig till det som finns, eller för att jag har en moralisk övertygelse om att det stämmer, att jag behöver också ha en egen livsfilosofi som stämmer överens med det som jag jobbar för. Lite det här som jag pratade om, varför jag blev aktivist överhuvudtaget, det är för att inte bara prata om det utan också göra det jag tror på.
Mm. Just det. Men när du gick med i klimatpsykologerna, hade du en tanke redan innan dess då att så här, men det här är någonting som just med klimatpsykologi, att det var en väg du ville röra dig mot?
Ja, alltså dels så är jag ju psykolog, och sen så har jag varit klimat och miljö, från början pratade vi om miljö på 80-talet, sen 80-talet, alltså väldigt, väldigt, väldigt länge, så har jag jobbat på olika sätt i den här frågan. Så för mig var det ett väldigt fint sätt att få ihop det jag sysslar med på fritiden och det jag sysslar med, som jag hade varit utbildad i och som jag sysslade med professionellt. Mm. Så för mig var det mer ett sätt att få ihop de delarna av mig.
Fanns det någon litteratur kring just klimatpsykologi när klimatpsykologerna
nästan ingenting, det? Nästan ingenting. Det var, de gick före, Frida och Kali och Kata gick före och startade, och då träffade jag på olika av dem i olika sammanhang. Mm. De skapade ju det här, och då fanns det nästan ingenting. De skrev en bok på svenska då som heter Klimatpsykologi, som var just också utifrån att det här finns ju nästan inte. Nu håller vi på att skriva en bok på engelska som kommer ges ut av Routledge förlag i år. Och då finns det ju ett helt annat uppsjö av forskning och samtal och psykologer som tittar på det här från olika perspektiv. Det är en helt annan ingång nu än det var 2019 när de skrev förra boken.
Mm. Det låter ju som att ni har varit lite pionjärer inom det här fältet. Skulle du vilja säga att ni har varit det då?
Ja, det tänker jag. Och det var också så att internationellt sett så var det mer av, ja, man pratar mer kring känslor till exempel kring klimatet. Så man pratar inte så mycket om beteende och vad krävs egentligen. Nu finns ju det också, men från början var det inte mycket av det alls. Utan det var, precis som i samhället i stort, så var det mer av individfokus även i psykologvärlden internationellt sett.
Men hur arbetar ni, klimatpsykologerna?
Vi är ett nätverk, så vi jobbar väldigt mycket kring med organisationer och företag och myndigheter för att se hur de kan få mest största möjliga påverkansmöjligheter. Så att vi är ute både och har workshops, men vi har också jobbat med arvsfondsprojektsmedel till exempel och tagit fram en metodbank som finns på vår hemsida gratis, där man kan jobba med unga människor med olika klimatkänslor. Så att vi tänker oss att vi är folkbildande, att vi försöker få folk att förstå det här med hur ska vi göra både för att få till den här förändringen som krävs, men också hur ska vi orka och ta hand om oss själva under tiden. Så det här som man kanske först tänker på när man tänker på psykologer och psykologi, det finns ju också med, ja, såklart. Ja. Känslor och hur ska vi orka? Det här är ju inte något som vi kommer att bli klara med på kort tid, hur mycket vi än lägger på det i tid och energi, utan vi behöver också se till hur vi ska kunna göra det på ett hållbart sätt.
Mm. Jag tänker att det tar oss in lite på det här med klimatkänslor. Och först av allt, så här, vi pratar ofta om, eller man hör mycket om klimatångest just. Vill du berätta vad det innebär?
Jag skulle säga att ångest egentligen, som psykolog så ser jag ångest som något som du får för något som inte är ett verkligt hot. Du kanske har ångest för hundar eller ormar eller som du inte kommer att dö av i största sannolikhet i Sverige idag i alla fall. Ja. Medans klimathotet är ju ett reellt hot. Mm. Så som jag ser det så är det snarare konstigt om du inte har någon slags klimatångest, för det är ett existentiellt hot. Det vi riskerar hela mänsklighetens framtid. Mm. Hur skulle vi inte kunna känna någon slags ångest kring det? Vi pratar i klimatpsykologerna pratar vi ofta om klimatkänslor. Mm. För det finns så många olika känslor. Jag tänker att vi skulle behöva prata om många fler olika känslor. Till exempel klimatsorg eller solastalgia finns det ett ord som heter. Mm. Som handlar om att bli av med hela sin hembygd. Och, till exempel om det blir en sån här kalhygge där man har bott. Och man har bott i skogen hela sitt liv och så är det plötsligt ingen skog. Det finns en känsloforskare i Finland som heter Panu Pikkala som har liksom plockat upp alla olika ord för känslor som används i olika studier. Och så han har plockat upp bland annat solastalgia. Och jag vet inte om man använder det mer i finskan. Det finns också ganska många olika fina ord som emo-demo. Som är den här när man blir alldeles rörd och berörd av att det är så många som gör det här, demonstrerar på olika sätt tillsammans. Det finns massor med olika ord och jag tror att vi skulle må bra av att särskilja dem. Det finns något som heter Climate Emotion Wheel som Mental Health, jag minns inte exakt vad de heter, men de har gjort det av Panu Pikkalas forskning i alla fall. Mm. Som är ett helt hjul fullt med mängd olika känslor. Och att liksom tänka på vad är det för känsla jag känner? Om vi tar det här med flygskam till exempel, eller om jag möter folk som tycker att det är självklart att man flyger på semestern eller så. Så tidigare så kunde jag vara väldigt frustrerad när jag mötte det och inte veta hur jag skulle hantera det. Och sen så när jag liksom på något sätt landade i att, ja, men vad är det jag egentligen känner, så insåg jag att, ja, men jag är ju avundsjuk. Jag vill ju också kunna flyga runt världen och träffa en massa häftiga människor på en massa häftiga ställen. Och så fort jag liksom insåg att det är avundsjuka, när jag satte ord på det, att då kunde jag liksom slappna av och tänka, okej, men jag har ju valt min väg, så jag vill ju det här. Jag menar, jag kan fortfarande flyga, men jag vill inte flyga. Mm. Då kan jag också släppa min avundsjuka så länge jag vet att det är den känslan det är. Och det är också ett av de sätt man pratar om, att ta hand om sina känslor, att faktiskt, eller ta hand om hur man känner. Mm. Att faktiskt också tänka efter, vad är det här för en känsla? Och låta sig landa i den. Vi är lite känslorädda ibland i Sverige, men om vi istället låter oss gå in i det. Till exempel sorg, att känna sorg över förlorade möjligheter i framtiden. Vi behöver ju känna vår sorg, vi behöver få lov att finnas i den. Mm. När någon är med om att någon går bort eller dör, då är det ju ingen som säger, nej, men du ska väl inte känna sorg. Men när någon tänker kring att kanske mänskligheten dör, då kan man ifrågasättas om man känner sorg i det. Mm. Och jag tänker att vi behöver sammanhang där vi får lov att ha de här känslorna och också utforska dem i oss själva.
Mm. Ja, just det här, alltså jag tycker det är ordet. Jag skrev ner en liten förklaring av det här. Solastalgi. Men jag tyckte det var så himla vackert, och det var ju att det avser en melankolisk längtan som människor kan känna efter ett landskap som har gått förlorat på grund av miljöförstöring eller klimatförändringar.
Ja.
Och det är ju en känsla som jag kan känna igen.
Mm.
En melankoli, till exempel där jag kommer ifrån, så varje vinter när vi var små så kunde vi hade en öppen skridskobana.
Yeah.
Vi hade en öppen badpool så där man kan bada på sommaren. Vi hade öppna fotbollsplaner så ingenting kostade. Mm. Vi hade också en skidbacke. Men nu så är det ju knappt att de är öppna på vintern. Mm. För det går ju inte. Så det är för varmt. Det är i Halmstad där jag kommer ifrån.
Mm.
Eller en liten by utanför. Mm. Så nu är det ju konstsnö om det ens går.
Yeah.
Mm.
Men den känslan när man kommer tillbaka på vintern och man ser att det är snöfritt.
Yeah.
Yeah. 99% av tiden.
Yeah.
Så blir det ju en melankoli till det. Att säga, men vi hade det här vackra. Mm. Eller nu kan inte barn utnyttja det som vi kunde.
Yeah.
Och jag tyckte det var en väldigt... Någon typ av sorg melankoli kring det.
Absolut.
Men du nämnde ju också det här att, ja, men du kanske känner avundsjuka. Mm. du känner inte en ilska kring det då? Att så här,
ilska?
Alltså, du får inte flyga.
Nej, jag tror faktiskt inte. Jag måste tänka medan jag pratar om det. Jag tror inte jag känner ilska mot individerna särskilt ofta längre. Och jag tror att det beror på att jag ser det som ett systemfel. Det borde ju inte vara billigare än att ta tåget eller bekvämare. Det är bara sjukt att det är så. För mig blir det nästan absurt nu för tiden.
Men du, förut så pratade du om de här olika känslorna som du tyckte att vi behöver sätta ord på och prata mer om. Vilka känslor är det som du tänker på då?
Ja, det är ju som jag sa, avundsjuka också, frustration och ilska och sorg. Ja, men om vi tar en sån här klassisk släktmiddag när släkten pratar om att de har åkt utomlands på långhelg i Dubai eller någon. Så tänker jag att de flesta nog inte orkar att visa sin ilska utan de kokar över inombords eller vill inte vara där. Men om vi lär oss att sätta ord på våra känslor men också att använda det som att om det nu var en släkt så där att jag skulle säga att jag blir så ledsen när du pratar om din flygsemester för att för mig blir det ju som att du verkligen skiter i både de som har det mest svårt just nu men också kommande generationer. Så för mig blir det så svårt att vi ska sitta här och ha trevligt och prata om sådana saker. Skulle vi kunna prata om något annat så att jag kan vara kvar i rummet? Eller, alltså att verkligen utgå från oss själva.
Mm.
Men då måste man ju också ha känt efter vad är det för känslor jag känner. Det finns forskning som visar att det finns forskning som visar både det ena och det andra såklart, så det är alltid svårt att uttala sig om det. Men att många av de unga som har ilska mår bättre psykiskt i klimatarbete. Alltså om man är klimataktivist och är arg så mår man bättre än om man är klimataktivist och är ledsen eller har ångest eller är förtvivlad.
För jag tänker på det här just med att sätta ord på känslor och sånt. Alltså jag upplever mig själv som väldigt mycket uppe i huvudet och så här svårt att sätta ord på mina känslor. Och folk bara säger, men vad känner du? Jag bara, känner? Va? Jag vet inte. Jag tänker de här sakerna däremot. Så det är någonting som jag tränar på. Jag tror att vi är många som kan känna igen oss i det där. Jag tittar på Leor. men varför tycker du att det är viktigt att kunna sätta ord på känslor? Inte bara när det liksom kommer till klimatet, men jag tänker i det vanliga livet.
För det första så tänker jag att man ska inte tro att det finns en form som vi alla är stöpta i. Så är man en sån människa som inte känner så mycket utan gör, då är det precis lika bra. Det är inte som att vi alla ska sätta oss ner och känna känslor nu. Utan det handlar bara om att inte behöva lägga locket på.
Mm.
Och för mig är det två helt olika saker. Så att alla de som tänker att jag känner inte så mycket men jag agerar. Ja, fine. Det finns ju ingenting att säga. Det är inget fel med det. Men om vi känner att det är någonting som jag inte fattar, som finns i mig, som jag inte förstår varför eller hur. Mm. Det är då vi behöver tänka efter och känna efter. Och det handlar ju om att kunna kommunicera med andra. För att om jag är frustrerad och inte vet det så kommer jag låta arg när jag pratar med dig. Mm. Och då kommer du ta emot det med ilska för att jag lät så arg och så trappas det upp. Men om jag vet att jag är frustrerad så kan jag dels, behöver jag inte låta så, och dels kan jag säga, jag blir arg när jag är med om det här.
Mm.
Och då blir det mycket lättare för dig att ta emot det och liksom tänka, aha, blir det arg? Okej, då behöver jag ju tänka. Alltså att vi förstår varandra och kommunicerar mycket bättre om vi har koll på vilka känslor vi har.
Mm.
För de skiner igenom. Vi människor känner ju av varandras känslor. Mm. Vi är gjorda så att vi känner av varandras känslor, så att om jag är arg så kommer ni märka det. Det går liksom inte att dölja det helt. Men ni kommer inte veta varför, och så kommer det göra er antingen obehagliga till mods eller obekväma, eller så blir ni också arga.
Mm.
Så det är därför jag tänker det är viktigt att förstå våra egna känslor.
Mm. Du var inne lite på det här med flygskam förut. Hur vanligt är det med skuld och skam när det kommer till klimatfrågan? Också när vi bara pratar om skuld och skam, vill du bara förklara de begreppen?
Yeah.
För jag tror att det är många som har svårt att särskilja dem.
Ja, men de är svåra att särskilja, och jag förstår det också som att det är olika discipliner, alltså vetenskapsgrenar, ser det på olika sätt. Men som psykolog så ser jag det som att skuld är när du gör någonting fel, alltså du har agerat på ett felaktigt sätt, och skam är när du känner dig fel, eller du är fel. Jag tror att alla har känt det där ibland, att man vill nästan sjunka under jorden, eller vad heter det, liksom försvinna från jorden. För det handlar om att hela du känner dig fel. Skuld är ju mycket lättare. Du gjorde fel. Ja, jag gjorde ett misstag. Jag är mänsklig. Ja, då, så kunde det vara. Och det är lite roligt tycker jag med flygskam då, för att egentligen borde ju då flygskam egentligen heta flygskuld.
Ja, exakt.
Jag tänker att ordet flygskam är ju ett sätt att begripliggöra något som faktiskt handlar om att du har en livsstil som påverkar så otroligt många andra, och du lever i ett överflöd. De allra flesta i Sverige lever ju i överflöd. Är man liksom, ligger man på medianlön i Sverige, så är man ju de 10% rikaste i hela världen. Och jag tror att de flesta av oss inte riktigt fattar att det är så, för vi tror att det vi ser omkring oss och det de vi lever med, det är bara normalt. Det är liksom någon slags medelsnitt, men så är det verkligen inte. Vi lever i ett överflöd som gör att vi tar från både de som nu är utsatta och de som kommer efter oss. Och det är klart att vi borde känna skam över det. Jag menar, jag tänker att vi har en moralisk kompass, vi alla. Och att vi ibland inte lyssnar på den eller inte följer den, för den går utanför normen, och då blir det svårt, för då ska vi göra något som de andra misstycker till eller inte tycker om, eller som blir jobbigt för de andra, och då har vi lite svårt, för vi anpassar oss alltid efter varandra. Och det är också något som är jätteviktigt för människor, för vi är gruppdjur, flockdjur, vi klarar oss inte ensamma, vi har framförallt inte gjort det när vi blev till människor. Så att det är liksom livsviktigt att anpassa sig till normerna. Och då blir det så otroligt svårt att bryta normer. Så jag tänker att i Sverige tror vi då att det här livsstilen vi har här är normal. Eller att den ska kunna vara normal fast den verkligen inte är det. Mm. De flesta i Sverige har en livsstil som inte fungerar planetärt, helt enkelt. Mm.
Men är det någonting som engagerade eller som grupp eller som människor kan nyttja liksom? Flygskam blev ju ett väldigt laddat begrepp, men också ett väldigt vedertaget begrepp.
Mm.
Är det någonting som så här, vi borde använda oss mer av de typen av...
Det är bra att du frågar, för det man har kommit fram till när man har forskat kring skuld och skam, har man kommit fram till att lägga skuld och skam på andra fungerar inte om du vill att de ska ändra beteende. Så att det kommer inte hjälpa att lägga skuld. Däremot att själv känna skuld eller skam, eller att känna kollektiv skuld, vi här i Sverige är sådana som, det kan ändra beteenden. Så därför är det viktigt att vi då som engagerar oss inte försöker skamma andra om vi vill att de ska ändra beteende, om det är det som är vårt syfte. Och jag tänker att syftet borde ju vara att de ska ändra beteende, inte bara att de ska känna skam, utan det är liksom inte ett vettigt syfte i sig, utan vi vill väl att de ska ändra beteende, och då borde vi tänka på vad krävs för att folk ska ändra beteende.
Och vad tror du krävs för att folk ska ändra beteende?
Ja, det är ju 1 000 kronor, eller 10 000 eller 100 miljoner.
Det räcker inte. Överlevnadsfrågan.
Dels så handlar det ju om att det blir kollektivt agerande, att vi känner gemenskap i att vi gör någonting åt det här. Och dels så handlar det om att vi ser och förstår att andra agerar. Det finns ju det här som heter pluralistisk ignorans, som handlar om att vi tror att andra inte tycker som jag. Så att vi tror att, okej, jag är engagerad, men de flesta bryr sig inte om klimatet till exempel. Och sen när man gör de här undersökningarna så visar det sig att 89% bryr sig om klimatet och vill att man ska göra förändringar. Så egentligen så krävs det ju att även ledarskikt gör förändringar eller visar att det är på allvar, för att det är då det börjar bli ett normskifte. Det kan också bli normskifte genom att folk, väldigt många, ändrar sig så att andra inser att okej, nu är vi på väg åt något annat håll. Det har ju skett förut, och det finns ju massor med bra exempel. Barnaga till exempel gillar jag att ta som exempel i Sverige, för att folk generellt vet att det är fel att slå barn, och de allra flesta gör inte det. Man förstår att det är skadligt och inte nyttigt, för innan, jag menar, när man agade barn så var det ju att man trodde det var bra för ungen. Man ville uppfostra barn och då ska man göra så här. Och nu har vi institutioner som ser till att ingen ska slå sina barn. Så på bara några decennier så har det ju vuxit från något som var vedertaget av alla, att slå barnen då till något där vi har byggt upp en hel samhällsinstitution som ska se till att det inte sker. Jag tänker mig att det här kommer också ske när det gäller klimat och miljö. Frågan är bara om det sker för sent eller i tid.
Och vad är vårat ansvar då som inte är ledarskikt att få till de här normskiftningarna då liksom? Och du nämnde ju lite det här liksom att det går att göra under väldigt kort tid. Det behöver komma, du nämnde ledarskikt. Ja. Behöver vi ett helt nytt ledarskikt?
Många politiker, eller i alla fall politiker som har också är avlönade som politiker. Vi har ju, de allra flesta politiker är ju ideellt. Eller de arbetar liksom, inte ideellt kanske i första hand, men de har andra jobb. Alla lokalpolitiker har andra jobb, mer eller mindre. Men de som lever på att vara politiker, där är ju problemet att hela deras identitet och deras försörjning ligger i att det här systemet är okej. Och om vi då kommer fram till att nej, systemet är inte okej, då raserar vi hela dem som person. Så jag tänker absolut, vi behöver ett annat ledarskikt. Men det betyder ju inte att vi alla kan eller ska gå in och starta partier. Det betyder snarare att vi som inte är partipolitiskt engagerade behöver på olika sätt försöka få de som ändå tar på sig den, som inte är så lätt, tror jag, det uppdraget, att fatta att det behövs något helt nytt. Ni behöver tänka helt annorlunda. Det här är också något som har hänt i historien. Jag tänker på suffragetterna till exempel. Det var ju helt otänkbart att kvinnor skulle rösta. Och man hade ju liksom vetenskapsteorier om att vaginen vandrade, nej, livmodern var det som vandrade runt i kroppen. Och så blev kvinnor hysteriska för att livmodern låg på något annat ställe. Alltså det, mycket konstigt har ju funnits. Och jag tänker mig att om vi har en framtid så kommer man också tänka så om oss nu. Att hur fan kunde de tro att det är pengar som ska styra allt vi gör och några får lov att ackumulera, alltså lägga en massa pengar på hög, och några får lov att äga mer än andra länder, hela landet. Alltså det kommer man ju i framtiden se som helt absurt och vansinnigt, på samma sätt som vi kan skratta nu åt att livmodern vandrade omkring. Men det krävdes ju en massa bråk helt enkelt från suffragetter och andra kvinnliga rösträttsförespråkare. Ja, precis. Så, och jag tror att vi inte riktigt ens vet hur mycket de fick kämpa, och att det man vet är ju några stycken som liksom var ute på gator och torg och blev nedtrampade av poliser och hästar och allt vad det är. Men vi vet ju inte alla de som har brutit normer hemma, på arbete, eller de var sällan på arbete, men på gator och torg. Alltså det finns ju hur många som helst som har agerat för det här. Och det är det jag tror att vi behöver göra. Vi behöver på alla sätt agera för att få till en insikt om att det krävs en stor förändring. Och det ska vi göra där vi befinner oss. Vi ska inte alla utbilda oss till klimatforskare till exempel, för att vi ska snarare tänka var finns jag idag? Vad kan jag göra där jag finns idag? Hur kan jag liksom bryta en destruktiv norm? För jag tänker att vårt samhälle har en destruktiv norm, eller flera, många destruktiva normer nu. Hur kan jag bryta normerna här, och hur kan jag se till att skaffa mig en påverkan på det som finns runt omkring mig där jag är idag?
Mm. Jag tyckte det var just intressant där, Paula, för att det var ju en ledande fråga, kan man ju säga, men för att nu snackar vi om det här med suffragetterna. Vi vet ju också att medborgarrättsrörelsen i USA, det var ju en minoritet, en ganska stor minoritet. Men de bråkade, de var stökiga, de fick till ett annat samtal i samhället. Och det är ju någonstans det vi också tror på, som sitter här, Tina och jag, liksom, att vi måste störa, vi måste vara bråkiga, vi måste få till en förändring, vi måste visa var vi behöver gå någonstans. Och vad jag frågar så här, behöver vi ett annat skift? Eller liksom ledarskikt, eller hur man nu ska prata om det, så tänker jag ju på, du nämnde det här med 89%, jag tror det är i Sverige så är det 84,6% som vill ha en kraftfullare klimatpolitik till exempel. Det är ju en dissonans mellan de som sitter på makten och vanliga människor inom situationstecken. Och där tänker jag ju då liksom det vi vill och pratar mycket, mycket mer om nu, det här med folklig makt, eller att makten ska komma närmare folket. Och då är det just det här med typ medborgarråd, att vanliga människor får sätta sig i de rummen där beslut tas och lottas in. Man har liksom ingen incitament att sitta kvar på makten, utan man blottas in av att sitta en viss period, sen så får man lämna. Och så får man bestämma om vissa frågor med hjälp av forskare och experter och liknande. Och det tänker jag så här, vad tänker du kring just den frågan om medborgarråd?
Jo, men det är det jag också tror på och ser som en möjlighet. Sen är det ju alltid frågan vem ska komma fram till vilka experter som medborgarrådet ska lyssna på. Alltså det finns ju en massa funderingar kring det som inte är helt lösta. Men jag ser ju att idag så får du så otroligt mycket mer makt om du har väldigt mycket pengar som du kan på olika sätt supporta de som leder med. Och det görs ju hela tiden. Alltså vi, gemene man eller vad du kallar det, folket, vi ser ju reklamaffischer överallt. Man kan inte gå ut på gatan utan att se dem. Men om du istället är i en ledande ställning så har du ju lobbyisterna. Och de bor ju där du bor. De har barn på samma dagis eller fotbollsförening som dina barn. Du står och pratar med dem medan du väntar på ungarna ska spela färdigt. Så du blir hela tiden pepprad med lobbyism, och då är ju för att stora företag har möjlighet att köpa människor som är liksom reklam för deras idéer, och det här tillåter vi just nu. Så jag tänker att vi behöver att de som tar besluten om vart vi är på väg ska inte kunna bli påverkade på det sättet, och jag har inte sett någon annan lösning på det än just medborgarråd. Jag har inte hört om andra lösningar heller. Så att jag tror att vi behöver någon sån, en variant där det inte ska gå att med pengars hjälp köpa din röst, så att säga.
Jag tänker så här, både, jag tycker det är jätteintressant just den här frågan, och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för, just den här frågan om medborgarråd och folklig makt, och liksom att så här, besluten ska komma närmare vanliga människor helt enkelt. För när man lägger sin röst på en person eller parti så vet man inte riktigt vad man får. Det är lite så här, grisen i säcken. Liksom. Så här, ja, men jag röstar på det här, men oj, nu fick jag tvångsutvisningar av folk som fyller 18 som bort hela sina liv.
Yeah.
Det röstar man ju inte på. Eller det tror jag inte att någon, kanske vissa människor, men de flesta röstar
väldigt
nog
få
på det.
Men det
röstas igenom för att det är liksom, ja, en röst, massa olika beslut.
Det finns också jätteintressant psykologiska tester eller studier som visar att när vi får makt så blir vi av med en del av vår empati. Och när vi får makt och pengar så blir vi mer benägna att tro att jag har det för att jag är lite mer lämpad, jag är lite bättre än vad ni andra är som inte fick den här makten och de här pengarna. Så att jag tänker också att det finns en risk att vi, om vi ändå, som liksom när vi har de här tankarna som vi tre pratar om här, om vi skulle sätta oss i ett parti och komma väldigt högt upp och komma in i riksdag eller regering, då kanske vi inte är de vi är nu. För att vi kanske, vår moraliska kompass kanske blir lite förändrad av att vi får makt, vilket är jättespännande.
Ja, men precis.
Jättespännande.
Ja, och den här, du nämnde där lobbyister och tankesmedja, att man liksom, man har man hela tiden en hand i ena fickan, en hand i andra fickan, och man vet att, ja, men jag har kontakter, jag har inflytande, när jag lämnar det här jobbet sen så har jag förmodligen väldigt många människor som jag kan ha gynnat. Vissa politiker är ju sådana i alla fall, att svängdörren ut i näringslivet är ju extremt öppna.
Ja, när man har gjort undersökningar med det nu så är det ju de flesta, för att det är ju så att näringslivet vill gärna ha de som har liksom väldigt täta kontakter med ledande politiker, så att det blir väldigt mycket svängdörrar. Och det tänker jag också, det borde ju inte vara möjligt, alltså det borde inte vara tillåtet. Nej. Att först ha suttit på så mycket makt och sen direkt över till näringslivet som ska påverka för den företagets skull. Alltså det är verkligen som att vi låter pengar styra beslut på ett sätt som jag tänker att om man skulle fråga vem som helst idag så skulle de säga nej, så kan man inte göra, det är inte okej. Men vi frågar inte, utan det bara är någon slags, det är så det är det som sker på något sätt.
Vi var inne på lite med det här med normer och att bryta normer. Vad tror du, hur tror du att det är, varför tror du att vissa människor har lättare att bryta normer än andra? Eller är det så att vissa faktiskt har lättare, eller är det bara någonting som gör att de vågar? Eller hur fungerar det?
Ja, men det är en bra fråga. Jag tänker dels att vi behöver vissa förutsättningar för att klara av att bryta normer. Men jag tror, precis som de här växlingarna i känsloläge eller temperatur och känslor, så tänker jag mig att vi också är olika benägna att bryta normer. Man kan ju tänka sig de här som det finns ju en del som mer eller mindre kallar sig själva för icke-anställningsbara, för de klarar inte av auktoritet, och som någon chef ska säga till dem vad de ska göra så kan de liksom inte det. Och de lär ju ha lättare att bryta normer, tänker jag mig. Jag tänker också att om vi har lite men självkänsla, lite liksom att vi känner att vi är värda något, så tror jag att det är lättare för oss att bryta normer jämfört med om man av väldigt dåligt liksom, självförtroende och tänker att men jag är inte värd något, då blir det ju svårare, tänker mig, att vara den som står ut och gör någonting annat. Så det finns säkert väldigt många olika anledningar till att vi har lätt eller svårt att bryta normer, det tänker jag.
Ja, intressant, alltså, och just det här med trygghet, alltså vilken typ av trygghet skulle det kunna vara?
Jag tänker att det är otroligt mycket lättare att bryta normer om jag inte är helt ensam. Om jag vet att det finns fler som tänker som jag och tycker som jag. Och ännu lättare då såklart om de också råkar befinna sig runt mig. Just när jag ska bryta normen så blir det också enklare. Så det är väldigt mycket svårare att vara helt ensam och ställa sig upp och säga emot. Men även om vi är helt ensamma så kan det ju vara att vi vet att vi har uppbackning eller att vi har klarat av att bryta normer förut och att det har funkat, som gör att vi ändå vågar göra det nu också. Det är ju någon slags mod som krävs för att göra på ett annat sätt än vad alla förväntar sig. Alla kan ha mod, och mod är olika för oss alla. Vi behöver ta tag i olika delar av oss, eller man ska säga, eller klara av olika mycket för att klara av att vara modiga. Men jag tänker att vi kan, vad ska man säga, träna upp mod. Och det gör vi bland annat genom att vara modig eller bryta normer eller göra någonting annorlunda än vad andra förväntar sig.
Det här med mod. Jag har lite svårt för mod. Mm. Och jag tror att det kommer ifrån att så här folk bara säger, åh, du är så modig. Mm. Ja, men håll käften. Så känner jag. Varje gång någon säger till mig att jag är modig, så bara, tack. klistrar på ett leende. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tror att för mig så handlar det nog mycket om det här att så här, ja, men jag har riskerat någonting, för det handlar ju ofta om efteraktioner och sådär. Och att jag blir frustrerad då över att de inte agerar istället, utan bara tackar och tar emot på något sätt.
Det kan ju också handla om att vi inte känner igen oss i att vi är modiga. Jag hade en intervju med Esther Hauer häromdagen inför vår bok som vi håller på att skriva, och då så sa hon också det att, men vad fan, jag känner mig inte modig, jag tycker det här är skitläskigt. Så det handlar ju också om vad vi känner oss som, eller hur jag ska uttrycka det, vad vi har för bild av oss själva. Och jag tror att de flesta som gör de här olika aktioner eller aktivister på olika sätt, det är inte för att vi är så himla modiga och andra inte modiga, utan det är för att vi lägger det åt vår bekvämlighet åt sidan och gör saker som vi egentligen inte vill göra och är jobbiga och störiga och så. Det är klart att man kan få en kick av att göra en aktion, framförallt om den blir lyckad och så. Men det är inte som att vi helst skulle vilja ha en anledning att göra aktioner. Utan vi måste lägga den här bekvämligheten åt sidan. Och då tror jag det är också frustrerande när andra bara tackar. För att det är ju som att, det var skitjobbigt. Kan du också göra något skitjobbigt istället tillsammans med mig? Så gör vi det tillsammans, så blir vi flera.
Skulle man kunna säga att mod är någonting som att så här, att vara modig är att släppa sin bekvämlighet och gå emot det som är obekvämt.
Ja, kanske. Så kan man absolut
säga. Ja, eller hur skulle du beskriva ordet?
Alltså, det är jättesvårt, för att jag menar, de här, vad är det man pratar om? Alltså, även om vi går ut ur liksom aktions- eller aktivistvärlden, så är man ju modig om man till exempel säger ifrån om någon på bussen blir illa behandlad. Alltså, det finns ju många sätt att vara civilkurage, tänker jag på då. Det finns ju många sätt att vara modig, men det handlar ju absolut om att gå utanför sin bekvämlighetszon. Så tänker jag att det är. Och det tänker jag är något som vi alla kan. Sen kan det ju vara olika lätt för olika människor, men det är ändå något vi kan. Och kan skapa oss genom att vara flera, som sagt. Jag menar, det är mycket lättare för mig att gå emot någon som behandlar någon illa på bussen om jag har med mig sällskap som jag vet kommer att backa upp mig, jämfört med om jag är ensam, till exempel. Och samma gäller ju i aktivismen också.
Ja, det är Alltså jag vet inte, det var faktiskt en situation nyligen på bussen just för min del. Och det var verkligen så här, det var två unga personer och där killen var ganska otrevlig och lyssnade, sket totalt i henne liksom. Och det var verkligen en situation bara så här, okej, men jag ser att det här är fel. Jag känner i hela min kropp att jag vill göra någonting åt det här. Och det är någonting jag också har lovat mig själv. Att säga, om jag ser någonting som inte känns bra, jag måste agera på det. Och det har jag gjort sedan många år tillbaka och det känns jätteskönt varje gång. Men det är verkligen så här, okej, jag är själv här nu. Ja, det är inte så många, det är inga andra på bussen. Vad händer om när vi gick av samtidigt? Mm. Så här, jag vet inte hur han kommer reagera. Mm. Så det krävs ju någonting. Det kan jag känna så här, kräver mer på något sätt än många andra aktioner. För att, Lior, du och jag har ju pratat lite om det här att vi liksom agerar mer på att någonting känns rätt än att så här, vi har klimatångest som vi var inne på förut. Just det. Liksom, det är inte som att vi går runt och mår dåligt hela tiden. Mm. Nu säger jag vi, men det är för att vi har pratat om det. Mm. Och det är lite samma sak. Det är bara så här, okej, det måste bara göras. Mm. För att det är det som är det rätta.
Mm.
Är det som en muskel, kan man säga? Så här, träna sig för att bli modig.
Ja, det kan man ju tänka då, åtminstone som du säger, Tina, med om du har bestämt dig för det, då har du börjat liksom, vad ska man säga, tänka ett scenario där det kan ske, och de förmodligen få gånger där det sker så är du beredd, så att säga. Så vi kan ju träna den muskeln genom att göra oss beredda på olika scenarier. Mm. Och om vi har bestämt oss för att nu, jag ska vara en sån som, vad det nu är, agerar när någon liksom förtrycker någon annan, då börjar vi ju tänka, hur skulle det kunna se ut, vad skulle jag kunna göra, vad behöver jag tänka på för skyddsåtgärder som du pratar om också. Så att då har vi ju börjat öva upp mod. Så är det ju, absolut.
Mm. Jag har också en sån, ett gammalt minne från när jag var ganska ung, jag tror jag var 15 kanske, eller 14, där det var någon från staden där jag kom ifrån, hade ramlat ner, hade druckit för mycket, somnat och ramlat ner i vattnet.
Mm.
Och massa människor stod och kollade på och ingen agerade. Oh. Förrän det var någon som agerade. Och då blev det liksom att jättemånga gick dit och hjälpte till.
Ja.
Men det var som att alla väntade på att någon annan skulle göra det. Och jag, inklusive mig själv. Ja. För jag visste liksom inte, så här, ingen annan gör någonting, ska jag göra någonting, jag vet inte. Och efteråt så kände jag, apropå skam, där kände jag extremt mycket skam. Och så här, varför gjorde jag ingenting?
Ja.
Och också en sån grej, att så här, det där vill jag inte ska hända igen. Den där känslan var jättejobbig. Jag önskar att jag vore modigare, kände jag då.
Det här har ju så mycket med den här moraliska kompassen att göra också. Det är som att man liksom dammar av den på något sätt och tänker, vad vill jag vara för människa? Mm. Vad vill jag känna att jag lever i enlighet med vilka moraliska, jag vill inte säga regler, för det är ju de, man sätter upp dem för sig själv, men just hur vill jag vara som människa, hur vill jag vara som medmänniska? Och när du säger det här om att du var 14 och 15, så känner jag också väldigt starkt det här med att det är det som är så sjukt idag i samhället, att vi liksom på något sätt, känns det som att vi lägger väldigt mycket av det som handlar om klimat och miljö på de som är unga. Så det blir som att alla vuxna står runt och tittar på den här, oj, det är någon som ramlar in i ån och den kanske dör nu. Vad jobbigt det vore om den dog. Varför gör ingen annan någonting? Det kanske finns någon ung människa här som skulle kunna ta ansvar, någon tonåring. Alltså det är så sjukt att vi gör så här. Och någonstans så tänker jag att vi förmodligen är medvetna om det. De flesta av oss, att det är så vi gör. Jag vet att det är många i väldigt unga generationer som också har sagt just det här med att ni kan inte komma och säga tack till mig. Vad fint att de unga gör något. Vad fan? Liksom. Ni vuxna håller på att ta ihjäl oss. Och det är fint att jag sprattlar när du stryper mig. Så känns det ju liksom.
Ja, så jävla sant alltså.
Det tycker jag är väldigt upprörande. Ja. Det blir, och apropå barnaga, så tycker jag att det känns lite som att vi slår våra barn just nu. Fast vi gör det inte i realtid, så vi ser inte slaget.
Mm.
Men om vi tänker på vad våra små barn nu, hur de kommer ha det när de är till exempel är 30 år. Det finns ju väldigt snygga bilder. Jag vet att DN hade någon illustration av det. Så är det ju det vi gör. Alltså de kommer aldrig ha det liv som vi har haft när vi växte upp. För att det finns inte den förutsättningen. Man pratar ju om det här är den första generationen som, där det blir sämre för de som kommer efter. Och det gäller ju globalt. Så det är ju inte några som kommer skonas från det, utan det kommer bli sämre för alla människor. Så det är ju som att vi slår våra barn just nu.
Eller för jag upplever att det är många som har svårt att se längre in i framtiden. Och, ja, men du pratar om att vi ser inte slagen för de händer inte i realtid. Men vad är det som gör att vi inte kan tänka och känna liksom längre fram? För det är väl ändå någonting som vi människor faktiskt kan egentligen. Det är det som, liksom, en av de grejerna som gör att vi faktiskt skiljer oss från djur.
Jag tänker att en av problemen är att vi saknar en positiv framtidssyn. Vi vet att det kan gå åt helvete, men vi vet inte något annat. Mm. Och jag tror att det blir för svårt för oss att försöka tänka oss in i framtiden om vi bara kan se att det går åt helvete. Då blir vi lite sådär, ni vet, som de här tre aporna, en håller för öronen, en för ögonen, en för munnen, att vi vill inte vara med om det, så vi sticker huvudet i sanden. Så jag tror att en av de saker vi som aktivister skulle göra är att visa en alternativ framtid, att det finns inte en, utan det finns en mängd olika framtider. Det finns ett fint och gott liv som vi kan ha om vi omförhandlar vad det är att vara människa idag. Eller hur jag ska uttrycka det, om vi gör den här stora förändringen som krävs. Jag tror att vi skulle kunna få ett väldigt fint liv. Jag tror att vi i vissa fall skulle få ett bättre liv än vad vi har idag. För idag är det många av oss i vårt samhälle som strävar efter materiell status, liksom pengar och sådär, och tror att vi blir lyckliga av det. Men vi vet ju att vi inte blir lyckliga av det. Så jag tror att vi skulle kunna få det bättre till viss del. Sen kommer ju klimatförändringen också gör att somliga saker blir ju svårare också, såklart. Men jag tror att vi behöver, jag ska inte kalla det en utopi, utan en framtidsdröm. Eller flera framtidsdrömmar där vi kan tänka oss, hur skulle livet se ut om vi inte åt upp jorden?
Lite olika framtidsvisioner som, ja, men jätteintressant. Mm. Jag vill bara göra som ett instick där att det finns jättemånga djur, och förmodligen de flesta, som kan se framåt. Andra djur, till exempel ekorrar är ett sånt fantastiskt exempel, att när de märker att så här, vi har inte tillräckligt med mat, då väljer de aktivt att inte skaffa fler avkommor, för att de känner att nej, men vi kommer inte kunna mata allihopa, men sen så finns det ett överflöd, då förökar de sig ännu mer. Så det gäller ju många andra djurarter än människan och ekorrar då, såklart. Men då kanske man kommer in lite på det här med klimatförnekare. Det kanske också är ett begrepp som är lite flummigt eller lite otydligt. Men det känns ju också någonstans som att kanske att man sätter just skygglappar på för att det är jobbigt, man har ingen framtidsvision. Men hur skulle du säga att är klimatförnekare medvetna eller är de omedvetna? Eller vad skulle du...
Ja, det är en jättebra fråga som jag önskar att jag hade ett svar på. Dels är de ju få men väldigt högljudda. Och dels så är de liksom generellt sett mer auktoritativa, det vill säga de här som vi pratar om som kanske då inte bryter normer. De tycker också att en elit ska styra massan. Det finns liksom, man har tagit fram vilka personliga egenskaper som finns hos de som förnekar, vilket är spännande att läsa, tycker jag. Det finns ju en samhörighet i den här klimatförnekandet som är väldigt stark. Så att jag tror att det finns något att lära sig där faktiskt.
Mm. Vad tror du vi behöver göra då för att kanske komma åt den lilla gruppen, om vi vill komma åt den lilla gruppen, eller alla de som vet om att vi behöver göra en förändring men som inte gör en förändring? Hur skulle vi kunna göra för att få människor att agera då?
Ja, till att börja med, om det var det du menar, så tycker jag att det är viktigt att vi ska tänka att vi inte lägger energi på den lilla, de procenten som verkligen är förnekare. Mm. För att vi kan lägga hur mycket energi och kraft och resurser som helst på det och kommer nästan ingen vart alls. Så det är bättre att lägga sin tid och sin kraft, sin energi på att få med oss de som ändå är lite intresserade och kan tänka sig men inte vet hur eller så. Så att de här högljudda tror jag att vi till stor del ska skippa. Vi matar dem när vi försöker gå emot dem. Mm. Nu pratar jag mer om som troll ungefär. Ja, så att jag tänker att det är mycket viktigare för oss att lägga energi på där vi kan få med oss andra. Mm. Och då tänker jag att det behövs låg tröskel ingångar där vi kanske har, ja men podd är säkert ett bra sätt, tänker jag, eller utbildning eller fest, eller liksom att vi gör olika saker har sammanhang där man kan komma in och bli delaktig och bli en del av gruppen utan att det krävs alldeles för mycket av oss. För att det kan bli svårt om man tror att man måste vara fulländad när man kommer med. Man ska både ha slutat med allt som är skadligt för klimat och miljö, och man ska också kunna sätta sig på en motorväg bland rusande trafik och arga bilister. För annars kan man inte vara med. Då har vi verkligen varit exkluderande. Så jag tror att vi behöver göra saker som gör oss inkluderande. Så att andra känner att de är välkomna.
Mm. Mm. Ja, nej, men det är en intressant. För jag har en kompis och några släktingar som har varit så här. Jag vill gärna gå med. Men jag flyger fortfarande. Mm. Och jag, så här, jag hade känt mig som en hycklare om jag hade varit med. Mm. Och jag har ju så ofta försökt förklara. Men det är inte det som är grejen. Nu är det för mycket på det individfokuset, utan det är bättre att du agerar och sen absolut, du borde sluta flyga, men att försöka få med dem.
Mm.
Och det har jag känt vara svårt, och speciellt också när vi vet att vi behöver göra, alltså det är så mycket vi behöver göra för att ens kunna ha någon framtidsvision att prata om.
Yeah.
Alltså eller jag känner i alla fall att vi behöver ju vara de här tusentals människorna som går ut mot vägen eller på gatorna och demonstrerar, och samtidigt då den här svåra balansgången med att men gör någonting litet eller enkla insteg, när vi samtidigt vet att vi behöver göra väldigt stora världsomvälvande saker.
Verkligen, det finns också en risk med det här, gör något litet, för det är väldigt många som säger, men hur är det man brukar säga, ta några steg eller myrsteg, alla bäckar små och sådär. Och det är faktiskt ett feltänk, för att de allra flesta som tar några få steg gör inte mer. Mm. För de tänker att ja, men nu har jag gjort mitt, jag har ju gjort det jag borde, så nu jag har sopsorterat, så då har jag ju faktiskt bidragit. Mm. Så att det går liksom inte att tänka att om alla bara källsorterar tre prylar så kommer vi ordna det här. Nej, så ser det ju inte ut. Mm. Men jag tänker att det ena måste inte komma före det andra. Så att om vi engagerar oss men fortfarande flyger, så kanske det får komma sen då. Vi behöver liksom börja på alla plan samtidigt.
Mm.
Just för att det är bråttom.
Mm. Så att vara lite så här krass, vi behöver göra mycket, mycket mer, men vara inkluderande i det.
Ja, ja. Ja, jag tänker också att det återkommer till det här med skuld och skam som vi var inne på, och att vi inte liksom ska skambelägga eller skuldbelägga någon för att de inte är perfekta med kaninöron liksom, utan att så här, alla kan vara med ändå, och att det är viktigare att du går ut på motorvägen fast att du fortfarande flyger, även om det är helt sjukt.
Ja, men just det här med många, tror jag, även jag själv ibland kan känna den här maktlösheten, eller att man känner att man slåss mot en hydra. Liksom. Mm. Det slår av ett huvud, det kommer upp tre nya. Det finns liksom, man kommer inte framåt hur mycket man än slår huvudet blodigt i väggen. Liksom. Vad tror du skapar den här maktlösheten, och hur kommer vi ut den här passiviteten som det skapar?
Jag tycker det är ganska självklart vad det är som skapar maktlösheten, för vi ser ju inte förändringarna som behöver ske. Och vi kan anstränga oss hur mycket som helst och ser dem fortfarande inte. Så det är klart att det blir som att, jag vet inte, gå i kärra eller man ska säga, alltså i kvicksand. Eller, alltså man kommer ingen vart.
En riktig våtmark typ.
Fast då skulle man kanske njuta lite samtidigt. Kanske. Ja, nej, men maktlöshet får vi när vi både agerar men inte ser någon skillnad, tillräckligt stor skillnad. Vi kanske ser små skillnader. Så en av de sakerna vi brukar säga som psykologer är ju att fira de små segrarna. Så gör inte bara sådär, jag ska förändra världen och det är det som är mitt mål, utan tänk, okej, om vi är 10 på nästa aktion istället för 5, då har vi en seger. Mm. Så att verkligen försöka ha mål som är möjliga att nå, och sen så fira dem, verkligen så här, yes, vi gjorde det, vi blev 10. Jag menar, det är ju bara ett pyttelitet steg, men det är ändå ett steg som man kan fira, att nu är vi dubbelt så många. Mm. Så det tycker jag är en viktig del. Men du sa också, vad skulle man kunna göra för att hindra passiviteten som kommer? Mm. Dels så tror jag att vi ibland måste få lov att vad ska man säga, ramla ner i maktlösheten och känna sorgen. För det var ju det vi pratade om innan. Att tillåta sig att faktiskt känna att fan, det funkar ju inte. För jag tror att det är också ett sätt att komma vidare. Om vi igen tar en liknelse med att någon nära har dött, så skulle vi ju inte tänka att vi kommer ur det utan att ens ha känt av sorgen. Så jag tror att vi nog, det är läskigt ju, så det, vi vill ju inte släppa taget, men ibland så får vi kanske ramla ner och känna oss passiva. Men då behöver vi också varandra, för vi människor är ju inte gjorda för att ta tag i komplexa problem eller känna sorg helt ensamma, utan vi är gjorda för att söka varandra när vi har jobbigt. Så vi behöver då veta att det finns andra, så vi kanske kan ha vängrupper där vi kommer fram till att om jag ramlar så behöver jag det här, jag behöver någon sträcka fram handen och bara ta mig i handen eller vad det nu kan vara, så att vi känner att vi hjälps åt.
Mm. Ja, men jag tycker det är väldigt fint det här med kollektiv, gemenskap, liksom när man organiserar er, liksom hela den, att göra det tillsammans, det känns ju ofta mycket, mycket mer kraftfullt. Jag hanterar ju vad jag tror är någon, ja, men den här sorgen och rädslan för framtiden genom agerande tillsammans med människor som jag tycker om,
yeah,
mot mål, mot, yeah, en vision.
Yeah.
Och när vi pratade med Pontus så pratade han i det tredje avsnittet, mm, i den här podden så pratade vi om visioner. Att som Åtsel Våtmarker har en vision, mm, som är liksom som en ledstjärna liksom, mm, längst fram,
mm,
som vi följer.
Mm.
Men tills dess så har vi satt upp liksom delmål, och en just av dem det, har ju varit till exempel Åtsel Våtmarker, förbjud torvbrytning, har varit några, yeah, av de målen. Och vi valde ju att fira seger,
yeah,
för våtmarkerna.
Yeah.
För man kan ju hålla på hur länge som helst.
Yeah.
Men vi såg att nu har vi kommit så långt vi kan komma med den här frågan. Nu firar vi.
Yeah.
Och nu tar vi nästa steg mot torvbrytningen. Och att det är så viktigt att känna den här, yes, vi gjorde det här tillsammans. Liksom. Och att det hjälper en kanske med det här som vi kallar mod också.
Ja, och jag tänker just om du har någon slags trygghet i gruppen, att du inte, mm, känner att du är helt apart i gruppen, utan du har ändå folk med dig, mm, så går alla de här sakerna lättare att göra. Mm.
Och att vi kan. Ja, vi kan om vi,
verkligen,
vill. Jag kan, vi, mm, kan. Liksom. Mm.
Man kallar det group efficacy när man läser om det i psykologartiklar.
Mm. Just det.
Och det är ju tron på att gruppen kan skapa någon förändring eller göra någonting.
Mm.
Det tycker jag är ett jättefint avslut.
Mm.
Finns det någonting som du vill lägga till?
Ja, jag tänkte på det när vi pratade om det här med att vi, det här med, kan man flyga och vara aktivist samtidigt?
Mm.
Och då är det bra att veta att det finns också forskning som visar att de som är ute och förespråkar behöver ändå också liksom walk the talk. Mm. Vem som helst kan komma med och vara delaktig, men om du ska vara ute och hålla föreläsningar eller uttala dig i pressen eller vad det nu är, så är det, du kommer inte riktigt bli trodd om du inte också lever det. Så det tror jag också är en viktig del för oss att känna till.
Mm.
Och en annan sak som jag tänkte var det här när vi pratade om små steg och sådär, så har vi klimatpsykologerna börjat ha ett litet ordspråk som är: ingen kan göra allt, men alla kan organisera sig.
Yes.
För det här med ingen kan göra allt, men alla kan göra något, blir ofta de här små, mm, kartongerna som vi ska lägga i källsorteringen. Känner oss duktiga, vilket, ja, inte funkar.
Klappar oss själva lite på axeln. Ja. Så här, jag har i alla fall gjort någonting. Ja. Sen kommer tiden och är jättefrustrerad. Du gjorde ingenting. Det räknas inte här.
Nej. Det borde vara lika självklart. Det är inte något som är liksom en sån här, vad ska man säga, en guldstjärna i klimatboken, utan det är bara något som är hyfs på något sätt.
Mm.
Och samma är det med källsortering och så. Det är inte någonting som gör någon större förändring, men det är helt självklart.
Ja. Nej, det var ett otroligt citat, ja, som jag ska ta med mig.
I love it.
Alla kan, vad sa du nu? Ingen kan göra allt, men alla kan organisera sig. Skitbra alltså.
Så jävla bra. Ja.
Jag får bara fråga en sista fråga till dig, Paula. Vad är dina drivkrafter?
Jag tror att det är något så flummigt som kärlek till livet. Mm. Eller kärlek till naturen, men kan, ja, något sånt.
Mm. Vi har nämligen en workshop som några inom Åtsel Våtmarker har skapat, som handlar om grundad aktivism, kallar vi det. Och där är det mycket om drivkrafter. Jag tror att det är bra om man hittar sina drivkrafter,
ja,
och vet vad man just drivs av.
Just det. Det hör säkert ihop med det här med som jag pratade om, med känslorna.
Mm.
Om du vet vad som driver dig. För det kan ju också vara ilska som driver dig. Men, och det är lika gott det, bara du vet det.
Mm.
Ja, vi brukar säga inom det här, detta är ju verkligen så hobbypsykologi som vi håller på med. Men vi pratar liksom så här, drivkrafter, och där pratar vi ofta om ilska. Att det är en, ja, jättebra gnista.
Mm.
Men man kan inte ha den konstant.
Nej.
Då kommer man gå under.
Exakt.
Utan oftast finns det någonting annat som man måste överföra den ilskan i. Mm. Det kan man, ofta är det ju kärlek på något sätt. Mm.
Och sorg är ju också kärlek. Kärlek exakt. Till det som går gått förlorat. Mm. Så att,
verkligen. Har du hört talas om olydig folkomröstning?
Japp.
Ja. Har du röstat?
Nej, jag har inte röstat.
Varför har du inte röstat?
No pressure.
Varför jag inte har röstat? Jag gillar i och för sig symbol eller plakatpolitik, men det blir ju väldigt symboliskt just för att de inte ville vara med. Vilket jag tycker är lite synd. Det ligger ju inte på någon som har ordnat det här såklart, utan på dem. Men jag tror att jag var lite sådär...
Vet du vad som hände häromdagen?
Nej, berätta.
Svenskt Torvs nya generalsekreterare, eller jag tror man säger generalsekreterare, skapade en Facebookgrupp eller Facebook-profil där han kallar sig själv Torvgeneralen och ska nu börja gå ut och sprida ordet om varför torv är så himla bra.
Men gud, så då finns ju något att jobba i. Yes.
Så gå in och kolla Torvgeneralen. Jag tror han startade sin Facebook-profil typ 2 veckor sedan.
Ja, det är
så
jättekul.
Vi vill ju tro att det är en reaktion på den här folkomröstningen, att han vill liksom visa varför torv är så himla grönt och varför man skördar torv, som de säger. Och sen så kan ju faktiskt alla med bank-ID rösta, så 12-åringar kan få rösta i den här visa med den här folkomröstningen att medan regeringen slänger 13-åringar i fängelse så låter vi 12-åringar rösta.
Mm. Ja, men det är jättemycket som är jättebra i det. Men det var bra att prata om det också, för att jag har bara reagerat på det utan att tänka vidare kring det. Men jag inser att det kommer nog från den, liksom min egen 12-åring.
Ja, men det är jätteintressant att höra. Sista, har du något boktips eller något?
Ja, snart har jag.
Exakt.
Snart kommer vi ut med en bok på engelska då. Harnessing Collective Behavior kommer den förmodligen heta, men det är inte säkert. De ges ut på Routledge förlag, så vi kommer ju gå ut med det då. Sen finns det ju skitmycket, skitintressant. Så jag vet inte ens om jag kommer på nu, men jag tycker väldigt mycket om att läsa skönlitteratur också. Jag tror att vi kan behöva det. Det är ju men lite av en flykt. Jag tror att vi ibland behöver fly från skiten för att hålla. Och sagor älskar jag också.
Har du någon saga att rekommendera?
Jag har säkert många. Jag måste bara fundera lite. Loranga, Masserin och D'Artagnan. Jag älskar också Kåldom och kalsipper. Nationalteaterns Kåldom och kalsipper. Den är helt underbar. Den vill jag rekommendera.
Toppen, tack.
Fantastiskt. Tusen tack, Carla.
Tack. Tusen tack. Tack. Tack, Lior.
Tusen tack.
The climate crisis is a cold red for humanity.